Låt oss be. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord. Och Herre, låt oss förstå vad du har sagt. Och så ber vi, Herre, att din heliga ande får beröra vårt hjärta den här stunden. Amen. Jesus hade kallat till sig lärjungarna och folket, står det. Vi kan se en stor skara framför Jesus. Och så börjar han undervisa. Och så säger han så här: om någon vill gå i mina spår, så måste han försaka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska rädda det. För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men tappar bort sitt liv? Jag ska stanna vid ett litet ord med fyra bokstäver, och det är ordet vill. Jesus säger: om någon vill. Jag har en sån här fusklapp här som jag börjar titta på ibland. Om någon vill gå i mina spår. Är det viktigt vad jag vill? Och vad jag tycker och vad jag känner? Visst är det det. Och en som kanske tydligast har uttryckt det här, det är Margareta Melin. I flera böcker, bland annat i den här som heter Kärleken, en bro. Och hon skriver så här, lyssna: om jag inte vill det jag gör, då är det inte jag som gör det. Om jag gör det jag gör för syns skull, för skams skull, för att vara till lags, för att slippa kritik, då är det inte jag som handlar, utan fruktan som bor i mig. Om jag inte vill, då är det inte jag. Om jag tvingar min kropp att tala kärlekens språk när jag inte vill, då är det inte jag som talar. Då skiljs jag från kroppen och står hemlös utanför. Och varje rörelse utan min närvaro smakar tomhet. Om jag inte vill, då är jag inte där. När jag gör det goda jag vill, när jag vill det jag gör, då är jag ett med mig själv. Då är jag sann, då är jag fri, då är jag. Jag visar vem jag är och blir tydlig när jag uttrycker vad jag vill och vad jag längtar efter. Men visst kan det här vara lite knepigt ibland. Låt mig få ta er med till de övre tonåren utanför Vasa i Finland. Och det var mycket tältmöten och mycket gudstjänster som jag gick på. Och en av sångerna som vi sjöng, det var Emil Gustafssons sång. Ni vet, den här bondpojken ifrån Kräcklinge utanför Örebro. Han som var predikant inom Helgelseförbundet och som var en mystiker. Han blev bara 37 år. Han är inte ens fyllt 38 år. Och han har skrivit massor med sånger. Och jag har sjungit: hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Och så sjöng vi en sång. Där refrängen lydde så här. Och det var en bönesång. En sång som uttryckte väldigt mycket längtan. Som hjorten efter vatten, jag längtar efter dig. Med andens hela fullhet. Och Gud välsigna mig. Och den här sjöng jag. Och jag älskade den här sången. Och ungefär för 20-22 år sedan eller någonting sånt där, så började jag titta på första versen, och mitt i den så står det så här: min egen vilja krossa, all själviskhet fördriv, och Gud mig helt förlossa ifrån mitt eget liv. Och så tänkte jag, men vad står det? min egen vilja krossa, all själviskhet fördriv och Gud mig helt förlossa ifrån mitt eget liv. Vad menar Emil Gustafsson med de orden? Förmodligen skrev han den här texten när han var 37 år, bara ett kort tag innan han dog. Sätter Emil Gustafsson ett likhetstecken mellan den egna viljan och själviskhet? Står min vilja alltid i motsatsförhållande till Guds vilja? Är det därför som vi behöver bli befriade från vårt eget liv? Jag tror egentligen inte alls att det var Emil Gustafssons tanke. Han uttrycker en längtan att bli befriad ifrån själviskhet och egocentriskt liv till hel överlåtelse åt Gud. Men att uttrycka sig på det här sättet kan göra det lite knepigt för en person i övre tonåren som inte riktigt vet vad han vill men som har en längtan. Ska jag när jag är tonåring tolka Emil Gustafsson så här att din vilja växer i skogen, det spelar ingen roll vad du vill och tycker? Nej, det Emil Gustafsson vill få fram, det viktiga är att överlåta sig och sin vilja åt Gud så att Guds vilja får ske. Jesus säger så här, om någon vill. Och det är inte första gången han uttrycker sig så här. En gång när han kommer till Jeriko så är det en blind man där som hör att Jesus är på gång och som ropar rakt ut, mästare, hjälp mig. Och människorna runt omkring vill tysta ner honom. Men han ropar ännu högre, hjälp mig. Och Jesus stannar och frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och det är egentligen ganska märkligt det som hände vid Betesda dammen när Jesus är där. Det var nämligen så här att i dammen ibland så var det en ängel som rörde upp vattnet och den som först kom i vattnet blev helad. Men den här mannen, han kom aldrig i tid. Det var alltid någon som han före. Och så kommer Jesus till den här som hade varit sjuk i 38 år. Och så ställer han en märklig fråga. Ställer, vill du bli frisk? Det är viktigt tydligen vad vi vill. Att göra saker bara av plikt eller utifrån vad andra förväntar av oss utarmar livet och gör att vi till sist tappar livsglädjen. Jag tror att Gud alltid knyter an till vår inre längtan och vår vilja. Vår inre vilja tror jag är Guds samarbetspartner. Men det är ju inte alltid så lätt det här med vad vi vill. Har ni märkt det under livets gång att ibland så finns det sådana ytliga viljor som skvalpar omkring inom oss. Och så finns det en djupare inre vilja som vi ibland inte riktigt har tillgång till. Eller det kanske är lite bråt över den. Och så vet vi inte riktigt ibland vad vi vill. När det religiösa ledarskapet på Jesu tid, de hade fastnat i regelverk och fyrkantig tolkning av lagen och buden. Och då säger Jesus till dem så här, varför låter ni inte ett inre döma om vad som är rätt? Jag tror att vi behöver lära oss att lyssna inåt lite djupare, också där Guds ande talar till oss. Men hur ska vi förstå det här? När Jesus i Getsemane ber, ske inte min vilja utan din. En stund tidigare när Jesus hade börjat tala med lärjungarna om sitt lidande och att han skulle dö på ett kors, så säger han så här, ingen tar mitt liv ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Han ville ge sitt liv till räddning för oss alla. Men när prövningen stund var inne så ryggar Jesus tillbaka och säger, om det är möjligt så låt mig få slippa. men ske inte min vilja utan din. Ibland kan det bli så svårt så att vi ryggar tillbaka. Men vad är det som Jesus gör? Ger han upp sin egen vilja när han säger ske inte min vilja utan din? När jag tror att han överlåter sin vilja och egentligen säger så här: det jag djupast inne vill, det är att Guds vilja ska få ske. Hänger ni med? Skillnaden på att ge upp sin vilja eller att på något sätt överlåta sin vilja åt Gud. Jesus säger så här: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Hörrni, det är inte lätt predika det här med den här texten som ni har sett här framme. Men vi försöker i alla fall. Vad betyder det här att förneka sig själv? Betyder det att jag inte ska lyssna till mig själv? Eller att jag inte ska bry mig om mig själv? Eller att jag inte ska älska mig själv? Eller att jag inte ska förvalta de gåvor som jag har fått? Nej, jag tror inte alls att det är så Jesus menar. Jag tror att Jesu tanke är så här: när det gäller det medmänskliga och när det gäller tron eller Guds rikes tanke, så är det inte jag som är i centrum. Det är inte mitt som är det viktiga. Gud har en räddningsplan för världen och det är den jag är indragen i. Och då handlar det inte om att ängsligt bevara mig och mitt utan att ge sig hän åt någonting betydligt större än mitt eget liv. Det handlar om att satsa livet. Jesus säger i ett annat sammanhang så här: om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den andra tanken när Jesus säger om någon vill gå i mina fotspår, det är: det kostar på och det kan bli svårt. Ibland så tror jag att vi pastorer har varit lite slarviga och sagt så här: kom till Jesus så blir du lycklig och du får framgång. Det kommer att gå bra. Och Jesus menar att följa honom, det kostar på och det kan bli svårt. Och när jag tittar ut över samlingen här så tänker jag att det är många av er som vet vad det är när det blir svårt. Att fly från sitt eget land, komma till ett totalt främmande land, vara ensam, att kanske konvertera, att hitta den kristna tron. Det blir konsekvenser att följa Jesus. Det kan faktiskt handla om liv eller död. Och vet ni det? Och det har stått flera gånger i tidningen Dagen att den religiösa grupp i världen idag som förföljs mest, det är inte muslimer, det är inte judar, det är kristna. Att följa Jesus kan till och med innebära att jag får ge mitt liv. Kan innebära martyrium. Och ibland kan också vi föras dit vi inte vill. Och vi ryggar tillbaka. Jag stod i köket och diska här för ett par veckor sedan. Och ibland så gör jag så att jag sätter på en CD. Och jag satte på Frank Ådahls CD. Och så lyssnade jag till Dan Ådahls text. Att lämna allt och följa dig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig ändå värt sitt pris. För jag står på din sida. Och i andra versen: jag såg inga syner, men allt blev lugnt och tyst när han visade min väg. Du får livets mening, men ditt kors kan bli tungt. Tänk på vad jag säger dig. Och jag stod i köket och grät. Och så kom jag ihåg det som hände mig och min familj 1988. Jag hade haft 2 veckors vansinnig halsfluss innan midsommar. Och på midsommarafton kollapsade jag. Kom till sjukhus och så började man undersöka. Så upptäckte man så småningom att jag hade en hypofystumör på 3 centimeter som hade destruerat skallbasen. Mina natrium- och kaliumvärden och kortisonvärden var på botten. 9 augusti opererades jag på universitetssjukhuset i Åbo. 16 augusti flyttade Margareta, min fru, och våra 3 barn hela vårt hem hit till Lindesberg. 17 augusti flög jag från Åbo till Örebro och församlingens ordförande i missionsförsamlingen här hämtade mig. Den hösten var jag sjukskriven nästan hela hösten. 5 veckor varje vardag åkte jag till Örebro för strålbehandling. Och ibland kom Margareta med och så satt vi. Vi bodde här i kyrkan då och så satt vi. Vi parkerade bilen här på kyrkans gård och satt och grät. Håller det här? Vad blir det av det här? Men jag kom igång i alla fall i början på december. Men vet ni vad som hände i januari? Satt på en sånggudstjänst till Lindesbergs kyrka. Eliakören ledd utav Aiden Brown. Och i Eliakören var det ungdomar från missionsförsamlingen och pingstförsamlingen, flera församlingar. Och så sjöng de Dan Ådals sång Att lämna allt och följa dig. Och jag drabbades. Jag var berörd. Att följa Jesus kan ibland kosta mycket. Det kan vara svårt, det kan vara tungt. Men han står vid din sida. Att gå i Jesu fotspår innebär att se den lilla människan. Att inkludera den utsatta och marginaliserade. Att möta den som har gjort bort sig med barmhärtighet och nåd. Hörrni, jag tror ingen egentligen av oss kan förstå hur chockerande det var för de religiösa ledarna när Jesus la sig till bords med så kallade tullindrivare och syndare. Han utmanade de andliga ledarna. Att ligga till bords och äta tillsammans på den tiden, det var att djupt identifiera sig med dem som man åt tillsammans med. Men han gjorde det av kärlek och barmhärtighet. Han valde den vägen för att människor skulle känna sig inkluderade, uppleva helande och få sina synder förlåtna. Han hade alltid en öppen famn för behövande och längtande människor. Får jag ta upp en sak som jag tycker är ganska svår? Jag tänker på den här MeToo-rörelsen i Sverige och det som också har hänt inom olika samfund och kyrkor. Och låt mig få säga så här att ibland skäms jag faktiskt att tillhöra det manliga släktet. Jag tycker att vi män ibland gör så mycket galenskap och så mycket dumhet. Kränker sexuellt, våldtar, utnyttjar barn. Och vad viktigt det är med en sån här MeToo-rörelse. Vad viktigt att det mörka kommer fram i ljuset, kommer fram i dagen. Att sanningen kommer fram. Och när jag har sagt det så tänker jag så här. Det är också viktigt att inte, hur ska jag uttrycka mig, hänga ut och stämpla en person så hårt så den personen måste fly från landet eller inte våga visa sig i offentligheten. Det är så viktigt, tänker jag, att Guds församling men också det svenska folket kan möta de som har gjort bort sig totalt med nåd och barmhärtighet. Och jag tänker på Jesus. Det heter om honom i Johannes evangeliet, det första kapitlet. Han kom med nåd och sanning. Sanningen är viktig att den kommer fram. Men ibland kan sanningen vara så brutal som man slår sönder människor. Sanning och nåd. Och jag önskar av hela mitt hjärta att 2018 också skulle få bli ett nådens år från Herren. Där människor som ångrar sig, som bekänner sin synd, som går in i botgöring, är öppna för förvandling genom Guds nåd och genom att vi visar människor nåd. Det är inte lätt att gå Guds väg. Ibland kan vi döma så hårt. Men egentligen är det inte vår uppgift. Vår uppgift är att hjälpa människor att komma fram i ljuset med bråte, med synd, med svårigheter. Men också att möta med barmhärtighet och kärlek. Ett nådens år från Herren när vi vandrar i Jesu fotspår. Amen. Herre, låt ditt ord sjunka in i våra hjärtan. Beröra, förnya och förvandla. Vi ber i ditt namn. Amen.
Jag hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst. När han såg på mig också. Jag är ljus och glädje, jag är kamp, jag är strid. Tänk på vad jag säger dig. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lida mig är ändå vart sitt pris. För jag står på din sida. Jag såg inga sinnen, att blev ljust och tyst.